Okej, vi rullar.
Okej. Dålig liturgi dödar. En klok teologipodd utan samarbeten om allmänkyrklig tro där alla hinner fram med en präst om papput.
Fuck.
Tyckte du om den uspen då?
Bra, bra.
Varför sölar du ner i din workshop?
I hela min verkstad.
Slapp.
Jag säger som du gjorde förra veckan. Den har ju förbättringspotential.
Verkligen. Mm. Det är lite det vi strävar efter.
Mm. Precis. Hej Kristoffer.
Hej Tobias.
Hej, vem är du?
Jag är ju Kristoffer Lignell, präst i EFS United Öresundskyrkan i Malmö och kommunikatör på EFS Syd och ikonograf.
Vem har ni så långt namn? Ja. EFS United Kyrkan, nej, EFS United Öresundskyrkan.
United Öresundskyrkan EFS.
United Öresundskyrkan EFS.
Ja.
Jag jobbar i jag heter Tobias Elof Hardin, ja. Och jag är rollspelsmakare numera.
Ja, vad sjukt.
Alltså, ni som följer med sig förra veckan, mitt Kickstarter-projekt har gått i mål.
Alltså, det är ju grattis.
Vill ni veta hur mycket pengar jag fick in så kan ni kolla, googla på det. Tack. Det är också roligt då, nu är det så här, Kristoffer. Om min budget går ihop.
Ja.
Trots då de här 128 000 jag har dratt in då. På det här. Vet du hur mycket jag tjänar nu? Om min budget går ihop.
10 kanske?
Nej. Och 8 kanske? Om jag har tur. Innan skatt och sociala avgifter. Eller innan, alltså på F-skatt 8. Liksom.
Men du har väl lagt ungefär en och en halv veckas jobb på det här? Så. Ja.
Exakt. Alltså, fast det är ju ändå mer än vad vi fick för en annan bok tror jag skrev tillsammans.
Mm.
Eller ungefär lika mycket. Mm. Ja. Skitsamma. Ny vecka.
Ny vad vecka. Händer i ditt liv? Vad händer i mitt liv? Ja, jag vet inte om det händer så mycket. Jag börjar bli fortsatt trött på det här tillvaron i världen och så.
Ja, hur är det med tanden?
Oförändrat.
Fortfarande, har du inte fått en protes?
Nej.
Heter det protes när man har det i munnen?
Nej, jag vet inte.
Vet du varför?
Tandläkaren tar sig
ut. Jo, men nu, jag har en gåta här.
Ja.
Vet du varför vi i Svenska kyrkan alltid känner oss lite så? Vi letar i andra traditioner efter saker som kan hjälpa vår gudstjänst.
Nej, varför?
För att vi är protestanter. Så vi behöver en... Jag kom på det nu. Men det finns säkert ett bättre sätt att formulera det här skämtet på.
Jag skulle säga att det finns förbättringspotential i det skämtet.
Som på hela podden. Det är gott att det får vara så.
Ja, det är gott att det inte är färdigt riktigt. Ja. Utan att vi utforskar här hur det är att göra podd. Tobias, hur har du det med Jesus?
Jag tänker att du känner väl han också, du får fråga han.
Hur har du det med Jesus?
Ja. Ja, men just nu så har det ganska bra med Jesus. Den här veckan har han skött sig, tycker jag. Han har inte provocerat mig för mycket i min bekvämlighet. Jag har inte behövt liksom betjäna någon annan människa särskilt mycket. Jag har inte behövt ge bort något av mina rikedomar. Det är väldigt mycket jag har inte behövt göra den här veckan. Sen om det är att jag inte riktigt lyssnar på vad han säger eller inte, det är en annan sak. Men han har inte stört mig så mycket den här veckan.
Glömmer du inte nåden nu?
Nej, men det är det jag säger, han har ju inte stört mig. Han har ju liksom bara, okej, Elof, jag måste ha lite mer nåd i ditt liv.
Jag
säger inget.
Jag måste ha. Jag behöver lite mer nåd av dig, Tobias.
Hur är det med den heliga ande och dig då?
Ja, du, det är så himla bra. Mm. Det är ju pingstnovenan när detta spelas in.
Ja, vad är hela friden i novena?
Novena, nove, nio. Nio dagarna mellan Kristi himm och pingst.
Är det någonting vi kanske borde återupptäcka?
Nej, jag vet inte om det är, jag vet inte. Jag tycker jag ser, men det kanske är vilka jag är vänner med på Facebook. Jag är bara vänner med så här högkyrkliga och högkyrkliga-ish. Och då alla de har så här pingstnovena grejer.
Ja.
Men det är ju en väldigt fin, ja, det är en väldigt fin period där vi gör som lärjungarna i söndagens episteltext.
Mm.
Och återvänder till Jerusalem och sitter och väntar på anden helt enkelt.
Det är ju ett mellantillstånd kan man säga.
Ja, men så är det verkligen.
Lite som skärselden.
Lite som livet, tänker jag.
Någonstans i Platon, ja, han hade lite olika idéer om eftervärlden, men det finns någon del av Platon här nu, och nu kan det hända att jag citerar helt fel gammal filosof, men jag är ganska säker på att det var Platon. Så hade han en idé om eftervärlden där det fanns tre stycken, man är som en stor flod så här, och så åker man på floden, och sen så delar den sig, och beroende på om man har levt dåligt eller bra, så får man hamna i ena eller andra läget så här, alltså i skiten eller i paradiset. Men så finns det ju de som är lite mer som dig och mig, som liksom är blandad skit och glass.
Ja. Ja.
Och då hamnade man i en reinkarnationsfåra som har föddes åter.
Aj, aj.
Och så fick man liksom se om pendeln under nästa liv pendla över till mer skit eller mer glass, så att säga. Så han kombinerar liksom någon slags kristen... alltså dubbel utgång
med
i reinkarnation. Vet du vad som står utanför min trädgård?
Utanför din trädgård?
Ja, precis utanför ett min hus. Trädgård. Står en PK-buss.
Varför det?
Med poliser. De har stått här igår, från och till under hela dagen. Och idag, från och till över hela dagen. Och vet du vad de gör?
Nej.
De flyger drönare över mitt hus.
Nej.
Jo, de flyger drönare över mitt hus.
Inte bara över ditt hus.
Nej, men väldigt, väldigt mycket över mitt hus.
Har du köpt hus?
Nej, men det är huset jag bor i. Det är två icke-namngivna präster äger.
Just det. Mm. Ja, vad härligt.
Ja, så jag vet inte om de bara får nys på vår podd eller vad det är.
Ja, så kan det vara. Att Aina vill spana podd.
Det är inte första gången Aina vill ha mig in på förhör, så att säga.
Nej, det har ju hänt innan. Men det var ju ett tag sedan sist.
Det var ju ett tag sedan sist. Den utredningen blev nedlagd i brist på bevis. Fast jag... Ja, skitsamma. Vi tar det en annan historia för en annan avsnitt.
Ni erkände det.
Ja, jag sa ju, jag var där. Där stod jag. Jag gjorde så. Alla andra som var med och gjorde så som jag sa, som inte erkände, de blev dömda. Men jag var präst, så att jag slapp. Eller något. Jag vet inte. Det är en annan historia. Det blev en cliffhanger.
Det är absolut. Absolut. Men vi kan säga att det var inte mord.
Nej. Man kan säga att då fick jag ju det här epitetet haschprästen av politiskt inkorrekt och avpixlat och ja, liksom hela NMR.
Fy vad det var jobbigt.
SD-högern. Ja, det var riktigt jobbigt.
Jag kommer ihåg när de ringde där och bara berättade att nu har de lagt ut min adress och sånt. Det var ju kul.
Och till min frus jobb och sånt där. Och sånt.
Usch.
Ja. Men jag säger så här, nazister gonna nazi, som man säger.
Ja, men det brukar ju vara så. Okej, första ankdammsgrejen då. Det var ju ett inlägg i debatten kring lovsång eller salmer som fanns i tidningen Dagen, vilket vi inte har ett samarbete med.
Kanske man kan man få ett samarbete, för jag har betalt för prenumerationen nu, men jag vill egentligen inte betala för den.
Kan vi inte...
Om ni hör detta, Dagen, kan inte ni bara sträcka ut en hand?
Och så även, vet du vad jag även skulle vilja göra i samarbete med? Läsarna. Så var så inlägget, debatten har då handlat om, ska vi sjunga lovsång eller salmer i kyrkan?
Ja.
Och så kom det då det här tredje spåret som var, det spelar ingen roll, problemet är att det låter för mycket. Och att vi som...
Det går fort fram här nu. Det här är en debatt som liksom... Salmer eller lovsånger. För först kan man problematisera den där grejen.
Ja, det är jättekul.
Och för det andra så kommer alltså lösningen kommer. Nej. Det spelar ingen roll.
Nej, lösningen inte.
Lösningen, om vi spelar lägre så kommer vi överens.
Problemet. Rubriken är problemet är inte salmer eller lovsång utan den höga volymen. Och det är ju ett väldigt fint och liksom uppriktig fråga. Även vi med hörselproblem vill vara med i gemenskapen och delta i lovsången. Det mesta av diskussionen handlar om valet av sånger och när de ska sjungas. Man får fram tankarna att det handlar om generationsfråga, bla bla bla. Det finns en annan viktig faktor som man överhuvudtaget sällan eller aldrig nämner, nämligen ljudnivåerna. Och det är inte ett, alltså, det är, jag vet inte om det är något speciellt svar. Min dröm är att vara trygg, att tryggt kunna gå till kyrkan och vara med i gudstjänsten och inte behöva ängslas för om jag ska klara av volymen eller inte. Det finns ett väldigt enkelt sätt att lösa detta. Det är att man helt enkelt drar ner volymen. Så avslutar hon sin insändare. Det är ju ett väldigt genuint och fint problem. Det blev bara väldigt roligt tycker jag i sammanhanget. Så här. Det var lite ett skott från sidan på något vis.
Apropå
att det här med lovsång
är detsamma. Jag känner ju lite sådana ljudtekniker i icke namngivna frikyrkor. Som har mycket sådana konserter, eller gudstjänster menar jag. Möten, eller vad heter det? Och de har ju berättat för mig att deras standardgrej är när någon kommer och så säger de, det är lite högt, för det kommer det nämligen på gudstjänst nästan. Ja. Då drar de en liten sån ratt som inte gör någonting och så frågar de, är det bättre nu? Ja, men då så. Så då var det inget problem. Och jag funderade, för självklart, jag tror ju på att den här kvinnan, hon fejkar, alltså hon har ju uppenbarligen en hörselskada.
Absolut.
Det är ju garanterat så att det finns församlingar där volymen behöver justeras, liksom. Ingen snack om saker.
Ja, men visst.
Men jag tror att det finns en koppling här till alla som blir allergiska mot rökelse.
Ja.
Så fort man säger att man har rökelse även om man inte har tänt den än. Och där funderar jag på, när ljudtekniken bara vrider ner, finns det någonting vi kan göra, vi som har rökelse, för att så här... Fråga, så är det bättre nu?
Ja, men jag tog bort lite rökelse och öppnade fönstret. Är det bättre nu?
Är det en allergifri rökelse?
Jag vill bara påpeka att vi är protestanter. Känns det bättre nu? Ja, det gör det.
Alltså, vi fick inte få er att konvertera. Nej, men då är jag inte allergisk längre. Vad är en psalm och vad är en lovsång?
Ja. Så är det.
Är Hej Dromedar en psalm? Eller en lovsång?
Ja, det är ju en psalm för att den finns i psalmboken. Där borde det ju finnas psalm.
Är då men ropa till Gud en psalm eller lovsång?
Det är en psalm. Och en lovsång. Jag tänk,
för vi har ju en hel avdelning i psalmboken som är lovsånger.
Lovsång till tillbedjan. Jag tänker ju att psalmer egentligen är det bredare. Det är mer andliga sånger och de kan ha karaktär av mer eller mindre lovsång. Det där är en god öl. Mer eller mindre lovsång i Saltarens psalmer exempelvis är ju både klagoviser och lovsånger och sådär. Så att jag tänker att det egentligen är mer... innehållet eller karaktären på sången som i vår heter psalm, eller hymn egentligen.
Men visst har det blivit lite så mer och mer, alltså även när vi var yngre, men ändå mer och mer igen, att det finns ett lovsångssound.
Absolut.
Liksom. Och nu för tiden är det väl Hillsong då som exemplifierar detta.
Alltså, det var ju redan på vår tid. Hur gammal är du egentligen, Tobias?
Ja, jag är 49.
Det är du inte, men du är 37 ska du fylla i år. Du är inte fyllt än, du är 36 bara.
Nej, jag är 36 bara, jag är som en duvunge.
Oh, ditt lamm.
Tvillingar av en gasell.
Redan när vi var unga så var det ju samma diskussion om man ska ha psalmer eller lovsånger. Jag hade det i mina sammanhang i alla fall.
Ja.
Vad tycker du nu då?
Ja, men nu tänker jag så här. Jag skiter lite i vilket, så länge det inte blir konsert eller för mycket finkultur.
Ja.
Finkultur, alltså vi har ju Hillsong-konserten, men vi har ju också den här svenskkyrkliga finkulturkonserts-grejen som spelar Bach istället liksom, och tycker att det är mer heligt än MTV-lovsång liksom. Men det är samma problem skulle jag säga.
Alltså,
det ska gå att sjunga med och det ska helst vara brett innehåll så att man hela livet får plats.
Precis. Och ska man då bli lite så här konkret, så upplever jag fortfarande att det har inte hänt så jättemycket med det. För att jag var ändå, jag ska inte säga att jag var någon lovsångsledare som åkte runt en massa med. Jag var runt lite grann och ledde lovsång.
Det var det ju. Ja.
Och jag kan ändå uppleva att vi pratade mycket om det som med de som höll på att spela och skriva då när jag var yngre. Att så här, lovsångerna måste sluta att bara handla om hur jag känner mig. Eller liksom. Mm.
Men vi sjunger väl fortfarande typ samma lovsånger?
Ja, det jag tycker är lite oroande att jag faktiskt, nu är inte jag inne i den svängen alls, så att jag ska inte säga, men det lilla jag hör är att ändå tenderar att bli, när det är lovsång så den musikstilen, inte innehållet, så tenderar det ändå vara mycket vad jag känner och tycker och sådär. Och sen så är psalmerna fortfarande ett annat fokus på vem Gud är och vad Gud har gjort och sådär. Och jag tänker att vi behöver båda två, men jag vet inte, om jag måste välja så väljer jag nog ändå liksom en att det är lite tråkigare. Men att det finns ett liksom innehåll i det som man kan växa mig, lite mer själv också, känner jag.
Exakt. För mig har det nog blivit mer och mer så lovsång eller psalm så där, att det som personligen, inte så vad jag tycker borde finnas i kyrkan, men det som personligen hjälper mig mycket är ju den typ av lovsång som hjälper mig att meditera över Guds närvaro här och nu. Liksom. Så TC-sånger eller andra sånger som är ganska upprepande och som hjälper mig att bara hålla för, ungefär som Jesusbönen gör. Liksom. Det tycker jag är väldigt gott. På tal om Hillsong, så Andreas Nielsen, som är huvudpastor tillsammans med sin fru Lina, Lisa?
Vet inte.
Lena, det här är ju typiskt då. De är ju pastorer för Hillsong Sverige då.
Ja.
Och då är de, det betyder ju att de är pastorer för hela, alltså alla Hillsong-avdelningar i Sverige är inte egna församlingar, utan det finns en Hillsong-församling i Sverige.
Ja.
Och den är i Stockholm, kan man säga. Och sen går predikningarna ut därifrån överlag, ut över landet, till
läckert.
Olika campuses. Ja. Sådär. Och så är det tydligen i andra nationer också.
Ja.
Då, runt om i vår värld. Och Andreas Nielsen i alla fall, han skrev ju en debattartikel här för ett tag sedan med anledning av att de i Hillsong hade firat nattvard med 10 000 personer.
Ja.
Hävdar de i alla fall.
Ja.
På långfredagen av alla dagar. Vi kommer tillbaka till det. Och då på distans. Alltså att folk kunde hemma. Nej, men jag tror att det, jag har ju faktiskt inte kollat det här. Jag borde ha gjort det. Men Andreas Nielsen tror jag det var som ledde det här. Och då när han då dukar fram bröd och vin på sitt altare eller vad det var han hade, så gjorde folk det där hemma och så tog de nattvard så via digitalt då. Och så är det såklart folk som reagerar på detta. Vi ska diskutera lite varför. Men då skriver han i alla fall en insändare sen där han tycker liksom, kom igen liksom. Där han bland annat börjar så här: stämmer det att vanliga kristna inte är tillräckligt heliga för att själva fira nattvard, utan att det behövs en präst med teologisk utbildning för att det ska vara godkänt? Eller är det just detta som Jesus kom för att förändra? Att vanliga människors tro inte var tillräcklig, utan behövde gå genom religiösa ledare? Kommentera den lilla biten bara.
Jag ska ju säga det, att det var ju också då som någon typ av svar på en debattartikel eller ledare från Joel Halldorf, där han frågade då om det här nattvardsfirandet stod i kontinuitet eller var förenlig med pingsttradition. Och ingen av oss är ju pingstvänner, tänker jag. Men jag tänker vara bra att säga det bara. Ingen av oss är ju pingstvänner, så att det här är ju egentligen att gå in och kommentera en annan kyrkas. Det får man väl göra, men det är bra att veta det, att vi är inte pingstvänner liksom. Men det var ju så det började. Jag tycker det hela blir väldigt märkligt bara i den traditionen och alla traditioner där man väldigt bestämt hävdar att varför har ni särskilda människor som måste vara med när ni firar mässa, i en kyrklig tradition där man i praktiken alltid har några speciella människor som leder mässan.
Exakt.
Det är alltid församlingsäldst eller pastorn eller någon ansedd eller utsedd person. Man tar ju aldrig upp någon bara ifrån
jag kollade församlingen i största del. Hillsong ordinerar pastorer, va? Gör de. Och Andreas Nielsen, om jag fattar saken rätt, och det här är inte för liksom på något sätt raljera över honom, men han är ju då pastor över hela Norden och man vill ju att hans predikningar ska höras. Man skulle kunna ställa frågan så här: måste det vara Andreas Nielsen vi hör varje söndag?
Precis.
Måste det vara en pastor som är från Hillsong vi hör varje söndag i Hillsong och så vidare?
Måste det vara vem som helst som håller i den personliga förbönen längst ner? Måste det vara vem som helst som leder i lovsång? Eller behöver det vara någon som har en speciell kunnande eller utbildning för att leda församlingen i lovsång?
Jag tycker bara det är ett så oärlig debattteknik det här, att börja så här och säga då att behövs det en präst med teologisk utbildning för att det ska vara godkänt? Eller är det just detta som Jesus kom att förändra?
Ja.
Nej, det var inte, jag kan säga det här nu, Andreas Nielsen, läs din bibel. Det var inte nattvårdsfrågan som Jesus kom för att förändra.
Nej.
Och när vi har präster i de kyrkor som har präster, eller särskilda utvalda människor som leder mässan, så är det ju inte heller för att stå i vägen för människor, utan hjälpa människor att nå fram
till Kristus.
Men jag tycker bara lite ful teknik. Men å andra sidan så brukar ju vår del av kyrkan raljera över frikyrkan också. Men mitt ekumeniska tänk är så här. Om du i en församling får ett uppdrag, ett förtroende att leda den heliga måltiden, heliga mässan eller nattvarden eller eukaristin, whatever, då är du så att säga i mina ögon präst. Mm. Alltså i den församlingen. Alltså du gör det en präst gör, så att säga. Och har du fått det uppdraget, har du fått uppdraget, så är du ju, har du ju blivit det liksom.
Yeah.
Men för mig är det väldigt viktigt att det är ett uppdrag du får, du tar det inte.
Yeah.
Och det är församlingen som ger dig det, och det sker i församlingsgemenskap. Och församlingen kan också ta ifrån dig det där uppdraget.
Yeah.
Och man ger uppdraget då uppenbarligen, eller vettigt nog, till folk som vet vad de håller på med.
Och betrodda människor. Som Paulus skriver om.
Ja, och det sen som skiljer våra kyrkor åt är egentligen inte det om vi har betrodda människor eller inte som leder mässan eller nattvarden. Nej. Utan det är hur mycket formell utbildning och tydlighet krävs i detta uppdraget från en nationell nivå eller internationell nivå. Liksom. Inte ju... om vi har speciella personer. Liksom.
Och speciellt om man tänker den lutherska kyrkan. Så kniven mot strupen, så det där är ju en ordningsfråga. Alltså även när de mest högkyrkliga, Gunnar Rosdahl, fader Gunnar, han menar ju en brevväxling med någon annan högkyrklig snubbe. Att liksom, är det, jag tror att det var under kriget så här, frågan kom upp att om man är ute på fält och det liksom är total misär, och det finns en lekman eller en frikyrkopastor där, kan han leda nattvarden? Liksom? Och de kommer fram till att ja, det kan man. Alltså det är ordet och löftet som det hänger på.
Precis.
Men det gör inte att vi inte har en god ordning. Liksom. Skulle vi fråga en ortodox eller en katolsk vän, så jag vet inte riktigt hur de hade svarat. Men där tror jag nog snarare att man skulle säga nej, det går inte utan en vigd. Liksom. Jag kan ju säga vad mitt stora tillägg till den här texten var då. Det var den här meningen. Nu gör vi så här. Nu ska vi se vad du tror är mitt tillägg i den här meningen.
Ja, visst, kör.
En sakramental syn understryker måltiden som ett sakrament, alltså ett yttre och synligt ting som är förenat med Guds ord och löfte, som genom den helige ande gör det till bärare och förmedlare av Kristi kropp och blods konkreta och reella närvaro.
Det var bara en mening. Har du bidragit till någonting i den meningen?
Ja, jag har bidragit till någonting i den meningen.
Ja, då får du läsa den igen då.
En sakramental syn understryker måltiden som ett sakrament, alltså ett yttre och synligt ting som är förenat med Guds ord och löfte, som genom den helige ande gör det till bärare och förmedlare av Kristi kropp och blods konkreta och reella närvaro.
Konkreta och reella närvaro, är du?
Genom den helige ande.
Ja, det är klart. Det borde jag ju tagit.
Det skrevs ju, den här skrevs ju som ett svar just på, som ett sätt att inte att gå in i någon diskussion kring om pingströrelsen eller om de gjorde rätt enligt sin egen tradition, utan bara, det var... Nilsens svar var ju som sagt märkligt, det här med att det skulle vara präster, att man behöver vara präster liksom. Så det var därför vi svarade utifrån
förklara
att försöka förklara hur vi ser på, eller hur vår kyrka och kyrkliga tradition ser på. Det är ju inte så att vi tänker bort anden, utan snarare tvärtom. Vi tror att den helige ande gör
och han
inte bara
också att
det
är anden som gör. Nu verkar han ha mer symbolisk syn, men han betonar också andens verk där. Så där är man ju egentligen ganska
förenade.
Liksom.
Absolut. Vi tror båda att anden verkar, men samtidigt tror ju vi att anden faktiskt konkret gör någonting. Alltså någonting vi kan se och ta på. Liksom.
Ja, för att Kristus har lovat det.
Precis.
Ja. Mitt största problem med nattvard över internet, det är att det blir mer och mer individualistiskt. Att det tar bort kroppen i förhållande till både mig själv, för jag sitter antagligen och kollar på en skärm och så gör jag det här lite själv och så, men också i förhållande till kroppen som Kristi kropp liksom.
Visst.
Alltså, och för mig tänker jag så här, i undantagsfall om man skulle kunna göra så att man säger, men det här är enda gången i världshistorien plus några gånger till som vi gör så här, då kanske jag inte skulle ha så stora problem med det. Mm. Men risken är när man börjar göra så här, att man flyttar bort liksom betydelsen än mer från vad nattvarden, liksom vad vi har som har burit nattvarden hela tiden.
Absolut.
Och det andra är att vi behöver inte fira nattvard jämt.
Precis.
I extraordinära tider. Kristus är ju ändå hos oss. Liksom, och vill förena sig med oss. Så för mig blir det så här, vi kan vänta på den dagen då vi återigen får dela brödet. Precis. Och vinet tillsammans i en lokal. Liksom.
Alltså jag tänker på två saker. Jag tänker på, jag tror att en nyckelgrej här är för mig, liksom, jag tror att vi nämnde det förra gången. Är det kyrkan som skapar eukaristin eller eukaristin som skapar kyrkan? Och är det kyrkan som skapar eukaristin, då är det här ett problem och någonting som vi behöver prata om, liksom. På ett sätt. Men för mig blir det just den här frågan som du sa också. Det spelar ingen roll om vi kan eller inte. Det är inte Kristi kropp och blod. Nu kommer en bingo här. En Facebookgrupp okay. Vi är med i, så la de ut en liten bingo-bricka. Och okay. Frågan är du EFS-präst?
Oj, ja. Det finns ju inga sådana, så det är ju svårt att vara.
Mm. Är du EFS-präst? Och du är ju vikt i tjänst i EFS.
Ja.
Så nu ska vi se här nu då. Så då kommer en massa påståenden och ska vi se om du får bingo eller inte.
Okej.
Okej.
Ska jag ropa ja när jag håller med?
Ja. Johanne Lund, lika med Guds gåva till Sverige, världen.
Nej.
Det är egentligen bättre att du tar upp den. Det är massa så här sköna Rosenius och sånt, ser du? Rosenius.
Ja. Men det är ju ett hjärta, Kristoffer. Det är ett hjärta.
Ja, oh, gud, vad pinsamt. Rosenius hjärta, Luther hjärta. Rosenius och Luther, är det stor favoriter?
Nej.
Nej. Barn bodde i hus.
Ja.
Har inte förlåtit missionärerna för den stora missionerna för den stora försoningstiden.
Jo, det har jag.
Så nej där på den.
Ja, precis.
Frikyrkorna är kyrkosplittrade till skillnad från Luther.
Ja.
Etiopisk pepparsås plus orosta bröd, lika med sant.
Alltså, om man kallar det etiopisk pepparsås så är man ju ute redan, tycker jag. Så nej.
Svenska kyrkan må vara en sköka, men hon är min mor.
Absolut.
Gillar inte Bibel 2000, men använder den ändå.
Jag älskar Bibel 2000.
BK står för Betlehemskyrkan och inget annat.
Ja, det skulle jag säga. Men BK för mig står ju för Betlehemskyrkan i Göteborg som är mission. Eller ekumeniska kyrkan.
Det bästa med Lina Sandell är att hon var EFS-are.
Nej, det är att hon skriver bra teologi.
Har varit på missionsfältet, det vill säga Etiopien, Tanzania eller Indien.
Alltså jag har ju varit i Etiopien.
Ja.
Ja. Jag har inte alltså, missionerat i Etiopien.
Nej, jag har varit på missionsfältet.
Ja, ja okej. Okay, ja, ja. Ja.
Nattvaran är ett sakrament, men fira mässa max en gång per månad.
Usch. Minst en gång per månad.
Ber i tungor, men i smyg.
Ja, det är sant.
Läs på termen nya sätt att vara kyrka.
Ja, nya skott från gamla rötter.
Var mer gemensamt med Pingsten Svenska kyrkan.
Nej.
Använde spermare som skällsord.
Ja, det var inte många rätt där.
Jo, det var ganska många rätt skulle jag säga. I hälften.
Ja, ja då är jag väl en EFS-präst då. Det är därför jag behöver göra domsåret.
Jättebra.
När kyrkklockorna ringer,
ja,
så har liturgin redan börjat.
Ja.
Det är, med, jag minns inte vem det är som myntade först, men liturgin före liturgin. Så att
ja.
Säga. En gång i veckan så ljuder en signal över hela Sverige, eller egentligen över hela världen. Ju. Och människor lämnar sitt hem, sina arbeten kanske, eller vad de nu håller på med. Och så går de till en gemensam mötesplats.
Mm.
Allt det här formar ett folk.
Mm.
Så att början på liturgin är liksom inte samlingen i gudstjänstagendan så att säga. Utan början på liturgin är egentligen, om man ska säga så här, när människor börjar gå till gudstjänst. Och vad det här gör det är att våra kroppar på något sätt, de har ju lärt sig känna igen den här signalen. Nu är det dags för tillbedjan och gudstjänst. Och så svarar man på det stimulit så att säga. Och så tar man sig iväg då till gudstjänstlokalen. För att vi har lärt känna vår, om vi ska vara riktigt fromma nu då, vår heders röst. Att vi har lärt känna Kristus som kallar på oss. Kom ut ur henne mitt folk, säger Kristus i uppenbarelseboken, eller dra ut ur henne. Så att säga, varje söndag är så att säga ett litet exodus ur Babylon, om vi vill få Bob Marley här.
Mm.
Liksom, vi får dra oss ut ur Babylon för en stund i alla fall, en tillfällig babylonfri zon. Så att säga.
Mm. Babylonfri zon alltså.
Ja, men det är coolt. Det är sånt.
Shit,
ja, nya sätt att vara kyrka. Nya sätt att vara kyrka. eller för att säga, vi lever i världen, det är väldigt tydligt, men vi samlas för att betjäna världen genom vår tillbedjan av och den som har skapat världen, så att säga. Och i den här liturgin, eller det som händer. Det finns två riktningar här, Kristoffer, som jag är ute efter. Vad är det för riktningar i gudstjänsten? Det finns två riktningar i gudstjänsten. Vet du vad jag snackar om då?
Jag tänker ju på riktningarna sacrificium och sacramentum.
Jaha, berätta.
Ja, men det är den här grejen, spänningen emellan att vi ger och vad Gud ger.
Precis. Upplyftande till Gud och Guds nedstigande till oss.
Precis.
Anafora, epikles.
Ja, så kan man också säga det. Ja.
Ja.
Precis.
Och vad, vi lyfter upp världen, våra liv, allting till Gud.
Ja.
Det är den ena riktningen i gudstjänsten, det är den mänskliga riktningen, så det är det vi gör.
Ja.
Men det som alltid händer när vi försöker liksom lyfta upp saker till Gud, det är att Gud stiger ner till oss.
Ja.
Så att säga, och ger tillbaka saker ännu bättre.
Ja, precis.
Och på det sättet är det som ett gudomligt kretslopp.
Alltså jag tänker att gudstjänsten i det är ju varje gång vi firar gudstjänst så är det ju som att vi är med om brödundret igen.
Exakt.
Alltså vi kommer med våra bröd och fiskar, vi ger dem så att säga tillbaka till Gud. De kommer ju från Gud från början.
Exakt.
Och sen ger vi dem tillbaka till Gud. Och sen så välsignar han det. Jesus välsignar det. Och ger ut det. Och då räcker det helt plötsligt. Då har det blivit någonting annat.
Och det här, om man inte fattar det här, då blir också sakrament någonting magiskt. Alltså där man tar någonting som blir heligare än något annat i världen, så att säga. Istället för att förstå att vi tar någonting av världen, ger det till Gud och Gud ger det tillbaka. Liksom. Det är ju, där blir det alltså inte brödet och vinet någonting annat än skapelsen, utan tvärtom så blir det liksom den återupprättade skapelsen, eller där allting har sammanfattats i Kristus redan.
Och det är ju så här, det är så här Jesus ständigt handlar. Alltså Jesus tar ju hela tiden saker. Han tar vatten och så låter han det bli till en nådens källa. Alltså vatten, helt vanligt vatten som Gud från början har skapat. Liksom. Och sen så fyller det med ännu mer mening. Liksom. Och fyller det med någonting annat och fyller det med liv. Det får bli medel, så att säga. Eller när Jesus spottar i marken och gör en deg. Eller när Jesus vid brödundret. Eller de tydligaste tecknen är när Kristi förklaringsdag. Ja. När kläderna blir vita och rena.
Eller, nu måste du gå in med inkarnationen självt.
Ja, självklart.
Gud samarbetar med Maria.
Yes.
Och Kristus föds till världen.
Alltså materien är ju, kristen tro är ju, skulle man kunna säga, man skulle kunna sammanfatta kristen tro i att materien fylls av ande och liv.
Mm.
Alltså Gud använder materien för att komma oss till frälsning. Det är därför vi har ikoner. Det är samma grej där. Gud använder ständigt den goda skapelsen för att verka för vår frälsning. Och det tydligaste tecknet är ju inkarnationen av Kristus. För Kristus har ju inget, materien som Jesu kropp består av är ju inget annat.
En vanlig materia,
nej. Nej, precis. Det är ju god materia från skapelsen. Det är
själva poängen. Att det är helt vanlig materia.
Jag tänker på två saker. Först och främst den här grejen av att vi för att kunna påverka världen så behöver vi lämna världen.
Mm.
Alltså vi behöver någonstans ha ett fäste, ett rotfäste, ett hem någon annanstans än här i den här världen. För annars så kan vi inte djupa sett påverka världen. Alexander Schmemann, han skriver ju så här. Färden börjar. Han säger så här. Det är inte alltså att kliva in i gudstjänsten, i Guds rike, är inte en flykt från världen, skriver han. Det är snarare så att vi har nått fram till en gynnsam position från vilken vi kan se djupare in i världens verklighet. Färden dit börjar när de kristna lämnar hus och hem. De lämnar verkligen sina liv i denna närvarande och konkreta värld. Och antingen de måste köra 15 kilometer eller gå ett par kvarter, så är det redan en sakramental handling som sker. en handling som är själva villkoret för att annat ska, för allt annat som ska hända. För de är nu på väg att konstituera kyrkan, eller för att vara mer exakt, att förvandlas till Guds kyrka. De har varit individer, några svarta, några vita, några fattiga, några rika. Det har varit den naturliga världen och en naturlig gemenskap. Men nu har de kallats att komma samman på en enda plats. Att föra med sig sina liv, sin värld och bli mer än vad de varit förut. En ny gemenskap med ett nytt liv.
Amen. Det här är ju precis det där som jag tänker, alltså, min husteolog Stanley Hauerwas. Alltså att det här visar hur det kristna folket är ett berättelsebaserat folk som känner igen liksom att nu är det dags att rota oss i en ny berättelse som hjälper oss att förklara världen och göra världen till värld och göra kyrkan till kyrkan, så att säga. Och kyrkklockorna och det här innan där, det är liksom inte att förringa att det finns det här folket som dyker upp vecka efter vecka, år efter år, från 2000 år tillbaka fram till idag liksom. Har människor lämnat och dykt upp. Liksom. Och så konstituerat, så liksom förverkligat kyrkan på olika platser och i olika tider över hela jorden. Liksom.
Han säger precis också det, att liturgin börjar alltså som en verklig skilsmässa från världen.
När jag låg som värst i min utbrändhetsdepression, eller utmattningsdepression, och inte orkade ta mig till kyrkan eller tidebönen i Orkus, så var det där så sjukt viktigt för mig, för jag orkade inte be heller, jag var för bitter och för känslomässigt liksom, men att bara säga, men nu ber kyrkan liksom, och även om inte alla kommer ihåg mig vid namn eller kommer ihåg min livssituation i stunden, så bärs jag med där, för att jag är en kropp med dem där liksom. När Kristoffer går och firar gudstjänst, så är jag förenad med honom liksom. Och då firar även jag gudstjänsten, fast jag inte kan eller orkar eller pallar liksom. Otroligt viktigt. Vet du vad det är dags för?
Berätta.
Oldie but goldie.
Och så här i pingstnovenan så läser jag, och så får du gissa vem det är här idag.
Okej, okay. Ja, det kommer jag ta. Ja.
Okej. Okay. Kom sanna ljus. Kom eviga liv. Kom dolda mysterium. Kom outsägliga skatt. Kom verklighet bortom alla ord. Kom person bortom allt förstånd. Kom allsmäktighet utan uppehåll, skapar, omformar och förändrar du alla ting endast genom din vilja. Kom du osynlige som ingen kan beröra med sin hand. Kom du som aldrig rörs, men som dock i varje ögonblick är helt i rörelse. Du närmar dig oss som ligger i helvetet, dock förblir du högre än himmelen. Kom du vars namn fyller våra hjärtan med längtan och ständigt är på våra läppar. Dock kan vi inte säga vem du är eller hur dan du är till din natur. Kom du som är ensam till de ensamma. Kom till du är självbegäret i mitt inre. Kom mitt liv och min anda. Kom min glädje, min ära, min oändliga fröjd. Kom heligande, människohjärtats tröst.
Kom du helige ande, du människohjärtats tröst. Det är alldeles för poetiskt för att vara Augustinus.
Verkligen. Symeon, den nya teologen.
Just det, han ja.
Slut på 900-talet.
Ja, ja. Kul. Duktig.
Kul. Duktig. Simla.